Du har just passerat 90, Oskar. Har du några minnen från hur det såg ut i Ukraina innan du lämnade det?
Ja, mycket, mycket, mycket lite, för jag var 5 år och jag var inte försigkommen på något sätt. Jag har ett minne som är lite märkligt, och det är när jag badade i Dnepr. Jag kommer ihåg att jag kom ner till stranden där, och sen tyckte jag att jag skulle göra mig väldigt duktig och så springa i vattnet. Och det gjorde jag, och det blev inte bättre än att jag fick en kall sup. Så det slutade inte som jag hade tänkt mig att jag skulle kunna skryta över att ha badat.
Okay. Men varför tror du den händelsen sitter kvar så där djupt i dig?
Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig.
Men blev du rädd?
Nej, jag blev inte rädd, men alltså, jag skämdes över att på något sätt, alltså, att jag skulle ju göra mig duktig, och det blev tvärtom. Jag stod där och spottade vatten istället för att kunna stoltsera över att ha dykt i.
Men hur såg det ut i Gammelsvensk byn då när du var 5 år? Har du något minne av det?
Jag minns mycket, alltså jag hade inte någon. Jag har inte någon bild av hur det såg ut precis, för att jag höll mig mer eller mindre till vårt hus naturligtvis. Jag var ju bara 5 år. Så att där har jag inte några minnen. Men jag minns då vår gårdvar, Suk, som han hette, en hund. Nästan alla hade hundar, för att det måste de nästan ha för att kunna värna sina ägodelar. Det är precis som det är idag faktiskt, fortfarande, att de måste ha det. Sen minns jag när de körde med sin skörd in och lagrade den på hemma och så vidare. Men det är inte mycket jag minns, utan det är de här sakerna. Husdjuren kommer jag ihåg och så.
Man kan säga att det var ett litet bondesamhälle, en liten bondesocken.
Ja, det var bara bönder. Det fanns ju skräddare och skomakare och sådana som tillverkade och lagade kläder och sånt. Men annars var det rent bodde en bondby.
Hur kom det sig att den där byn tömdes på folk 1929? Kan du historiskt förklara det?
Det är mycket invecklat. Jag rekommenderar att läsa Jan Utas Svenskbyborna. Den tycker jag ger den bästa bilden av hela Svensbyhistorien. Inte för att han är min storebror, utan för att han upplevde det. Han var 24 år när han kom hit här, och han var både lärjunge till pastor Hoas. Så att jag rekommenderar alltså att det första man ska göra om man vill ha reda på någonting om Svensbyborna, så är det att läsa Jan Utas bok.
Men kan vi fylla på med, kan du ändå försöka att kort göra en resumé? Vad var skälet till att ni lämnade?
Ja, det skälet till att man lämnade, det var ju att kommunismen hade ju tagit över, och det var inte många år kvar innan allt skulle förstatligas. Så att det var helt enkelt fråga om att rädda livet. Det är den enkla sanningen.
Och allihop följde med.
Ja, det var det som var det märkliga, att man hade en sån otrolig sammanhållning just för den här saken. Annars var det ju vanliga människor som kunde träta med varandra och så vidare. Men i det fallet så var det ytterst få, jag tror att det var några som inte skrev på manifestet för att få flytta. Och de höll ihop från första början till sista, trots alla motgångar och alla försök från rysk sida att förhindra det. Det sista det var ju att de bara tillät grupper att de skulle evakueras, alltså med gruppvis. Men det förstod man efter den första gruppen, så skulle naturligtvis de ryska myndigheterna hitta på någonting som gjorde att det inte blev fler grupper. Så att de höll ihop på detta sättet.
Men hur flydde man? Jag vet ju att gamla svensk byns historia är ju en enorm vandring från Estland genom hela Ryssland och Ukraina innan man kom dit. Men det är ju långt tidigare. Hur tog man sig iväg från gamla svensk by då? Hur gick det till?
Så till Sverige?
Mm.
Ja, det var ju svenska staten och ryska staten som kom överens om, till slut kom överens om det. Ryssarna krävde att svenska staten skulle garantera att de tog emot dem, och svenska staten vill att ryssarna skulle garantera att de släppte dem. Och det var alltså en kamp mellan elefanten och musen. Mm. Där svenskarna var den sistnämnda. Mm. Det var Röda Korset som fick hand om detta. De fraktades från Ryssland från Kherson till Konstanza i Rumänien med båt. Och sen hade Röda Korset ordnat ett svenskt tåg från Konstanza och upp till Sassnitz i Tyskland. Och från Sassnitz en färja över till Trelleborg. Och från Trelleborg till Jönköping där de inkvarterades från första början och sen slussades ut.
Hur många människor handlade det om?
Det handlade om cirka 900 personer, gamla och unga och barn.
När är ditt första egna minne från Sverige?
Det är från Östergötland. Där de fick ju lova att de inte skulle kräva andra arbeten än jordbruksarbeten. Och min far han blev statare på en gård i Östergötland först. Och sedan, ja det var två faktiskt i Östergötland innan vi 31 var det väl som vi flyttade över till Gotland där min far och hans två svågrar övertog en gård i Hörsne i Bara.
Fick man stöd av svenska staten för att få tag i de där gårdarna? Hur såg det ut?
Det var en insamling. En svensk insamling som samlade in pengar för den här överflyttningen.
Har du minne av att ni någon gång på Gotland blev sedda som flyktingar eller några andra sortens människor?
Jag måste säga att jag har till de lyckliga som aldrig någonsin har blivit sedd för någonting annat än en människa. Jag måste säga att jag kan inte tänka annat än att det är gotländska kynet. Alltså vi blev så väl mottagna här på Gotland, och det var det som gjorde också att de två tredjedelar av de som stannade kvar i Sverige, de bosatte sig på Gotland.
Så här i sett i backspegeln så tackar du det gotländska kynnet, är det det du gör?
Ja, alltså jag känner mig som gotlänning och jag kände att de tyckte att jag var gotlänning också. Mm. Så att det är jag som upplevde det.
Dina föräldrar upplevde det likadant, tror du?
Ja, det gjorde de. Min far, han yttrade en gång att förutom gummorna så har vi allting gemensamt.
Ja, det var grannen som var hjälpsam.
Ja. Grannen alltså, ja, alltså grannen Gullin heter han.
Okej.
Okay. Ja. Förutom gummorna så delade de på allt. Och det var en sån sammanhållning. Guldrup hade många svenskbebor. De hade fem familjer. På det sättet så hade de lite kvar av den där bygemenskapen också. Och det gällde hela Gotland, för att Gotland var inte större än att de med cykel kunde besöka varann. Så småningom, det dröjde väl inte mer än 5-6 år, så kom det till och med bilar. Och mm. Ja.
Men det Gotland som ni kom till, jag tänker så här, om man idag skulle komma 300 personer till ön och få tag i gårdar och bo på. Var det övergivna gårdar eller hur såg det ut?
Nej, det var en stiftelse som skötte det. Så det var organiserat från början, från gammal svenskby och så var det ju organiserat alltså det. Mm. Annars hade det ju inte gått till.
Alltså det var så att svenska staten, de hämtade er och de gjorde vad de skulle och de organiserade hela vägen fram till att ni kunde klara er själva.
Ja, och ända tills de kom på bestånd så att de till och med köpte sina gårdar som de fick arrendera först.
Jag tror att det skulle sett ut idag? Finns det fortfarande samma så här, öppenhet ifrån gotlänningar? För det kommer ju flyktingar under alla år.
Det tror jag. Gotlänningarna är mycket flyktvänliga. Mm. Å andra sidan är det min uppfattning, för att det finns sådana som påstår att de trakasserades.
Det fanns negativa historier också.
Så det fanns negativa historier. Ja, det fanns det.
Hur har den här starten i livet för dig format din syn på människor från andra delar av världen och människor på flykt?
Ja, det som jag säger, jag var riktigt lottad då. Och sågs inte som någon konstig person, framförallt inte som ryss. Och det var väl som man svenskborna tyckte sämst om, att bli kallade för ryssar, för det var de minst av allt. Mm.
Och ryssarna var ju någon slags motpol, kan man säga, eller fiende till och med.
Ja, och det fanns ju de som förbjöds sina barn, men det var främst på fastlandet, att inte leka med ryssungarna. De fick inte lov att leka med ryssungarna. Nu är det väl knappast troligt att det finns någon, men det kan ännu finnas.
Men det måste ha varit sådana som kom hit med svenskar som faktiskt var drabbade av Rysslands, kommunistens övertagande och måste ha sett att de förstörde liv, ryssarna förstörde deras liv i Ukraina.
Ja, de flydde för livet. Du kan ju jämföra här nu, det var ju de som då gjorde misstaget och flyttade tillbaks. Och det är ju de som nu man försöker att hjälpa så gott som de är ju ännu i 1800-talet.
Har du varit tillbaka någon gång i Ukraina?
Ja, två gånger har jag besökt mitt hem.
Hur känns det att liksom kliva tillbaka där?
Ja, alltså, jag fick reda på att mitt barndomshem fanns kvar. annars hade jag inte haft någon som helst lust att åka tillbaks. Men när jag fick reda på det, då blev jag intresserad. Så var därför som jag åkte tillbaka. Så att jag fick alltså uppleva att mitt barndomshem.
För Ryssland hade ju stängt till. Det gick ju inte att komma tillbaka förrän efter den här perestrojkan. Då när Gorbachev kom, då öppnade man ju gränserna lite grann. Men innan det så var det väl stängt. Det var ingen möjlighet att komma tillbaka.
De fick ju inte ens skriva, de fick ju inte ens skriva brev och ta emot brev. Den är gammal svensk, de som hade flyttat tillbaks. Mm. Det var ju straffbart.
Funderade du någon gång, Oskar Skär, att hur hade livet blivit om vi hade blivit kvar i Ukraina?
Jag tackar om det finns en Gud att jag kom därifrån. Att mina föräldrar var så kloka att de stannade kvar i Sverige. De försökte ju också och övertalade alla som ville resa tillbaks. Men det var ju somliga som blev så illa behandlade här i Sverige så att de åkte hellre tillbaks och till gammal Svensby än att de stannade kvar genom att de blev så illa behandlade här. Och framförallt med kommunistpropagandan. Som förekom här på Sverige. Det var kommunisterna som övertalade dem att resa tillbaks för att kunna få
bygga den socialistiska staten.
Ja, visst.
Mm. Alltså när dina föräldrar och dina vänner ifrån eller hela samhället där kom till Sverige, då fick de svenska kommunisterna emot sig och de utsåg dem som svikare, är det du säger?
Ja visst, då tyckte jag att komma ifrån från himmelriket till Sverige. Mm. Fast svenskarna tyckte att det var tvärtom. Mm.
Var det fattigt i Ukraina?
Nej, det kan man inte säga. Det fanns naturligtvis grader från den fattigaste till den rikaste. Precis som ett tvärsnitt i Sverige kan man säga.
Men där nere vid Dnepers flodbädd, där måste det ändå ha varit badigt och ett fint klimat. Det måste ha varit lätt att vara lantbrukare där.
Bra år, det var ungefär vart tredje, vart fjärde år var det ett bra år. Annars var det hungersnöd.
Det var några svåra år där på 20-talet i Ukraina med svält och samhällsomstartningen som ledde till elände. Kan du beskriva?
Alltså de hade ännu inte börjat och så staten ta över jorden. Men det var på gång, så hade de stannat, efter ett år efter att de hade lämnat, då var all jord förstatligad där nere och alla bönder de var tjänare i staten.
Och då jobbade på kolkosen och då skickade man maten till andra delar av Ryssland.
Ja.
Nu ska vi flytta oss framåt i tiden. Du gick i skolan här i Horsne och du gick i skolan på Gotland och du utbildade dig. Blev du kvar i jordbruket?
Nej. Jag var så clean.
Var du clean?
Jag var så liten som jag fortfarande än är. Så att jag hade ju inte passat i jordbruket, utan det var ju en av mina bröder som övertog. Men jag fick ju jobba i jordbruket när jag växte upp. Mm. Det fick jag ju göra.
Vad blev det sen då?
Men jag fick ju då, tack vare min äldre bror, han som har skrivit boken, som lånade pengar och som gick i god för att jag fick låna mer pengar så att jag kunde gå på läroverket efter att jag hade slutat storskolan, som det hette på den tiden. Så av en slump såg jag en annons från Tekniska institutet i Stockholm som utbildade ingenjörer. Och då sökte jag dit och kom in där, och sen gick jag alltså två år och tog ingenjörsexamen. Och sen hade jag ett och ett halvt år i lumpen. Och sen kom jag ut i arbetslivet och jobbade på arkitektkontor. Då ringde min bror som jobbade på byggnadsnämnden i Visby. Då ringde han och frågade om jag hade lust att komma tillbaka till Visby, för att stadsarkitekten där han sökte en byggnadsingenjör. Den han hade anställt, han fick ingen bostad, så han hade stuckit iväg. Och på den vägen blev det att jag började i Visby där, och sen blev jag Visby trogen fram till 58. Sen var jag på fastlandet på två ställen, och sen kom jag tillbaka till Visby. Så att Visbys byggnadsnämnd har över 40 år som jag har jobbat.
Du blev gotlänning igen av en slump?
Nej, jag blev gotlänning av att jag levde mig in att bli gotlänning, och att jag kände att alla tyckte att jag var gotlänning.